Nu känns det som att man sitter här tillbaka i Kalix lokalradio.
Du, vet du vad? Jag har en grej till dig.
Det här är otroligt. Det här är 12-tums singeln av Kom klappa min kanin. Promotion, ja. X och allting.
Tony, det där är ett tack för en fantastisk poddupplevelse för några år sedan. DJ.
Vi som gör musikpoddar, vi jobbar fokuserat. Vi avgränsar våra ämnen. Vi borrar djupt, så djupt vi kan, från en liten, liten borrplattform. Och vi blir lätt besatta av en grej. Själv har jag ju loppisvinylen som jag har investerat alldeles för mycket i och inte riktigt vet hur jag ska ta mig ur. Men du, Tony, du har Peter Lemark.
Ja.
Eller du hade Peter Lemark.
De sänder direkt från Bagarmossen idag.
Du och din kollega Emil försökte borra er ända in i hans kärna.
Är det Peter Lemarks bästa skiva?
Men att orden gnisslade på något irriterat vis.
Var det en bakfylla?
Nådde ni fram?
Jag tror aldrig man riktigt kan nå fram till en människas kärna. Men man får säga att ingen har nog gjort ett så omfattande grepp som vi försökte i alla fall.
Tony Savela, jag är glad att du är med här i DJ 50 Spänn. Hur är läget?
Det är jättekul att vara här.
Ja, men du, alltså jag har tänkt länge att du måste vara med, men sen har det aldrig funkat. Du har varit och jobbat på någon film, du är oftast i Göteborg. Jag har väldigt svårt att ta mig utanför Stockholmsområdet, eller åtminstone Sörmland känns det som. Men nu, äntligen.
Äntligen.
Nu händer det.
Jag sitter fortfarande här med den här otroligt bizarra känslan och ha ett samtal med de där rösterna som bor i mitt huvud. Alltså jag lyssnar på varje avsnitt av DJ 50 Spänn som kommer, och när man har hört den röst många gånger som Tommy Jönssons, så är det liksom att plötsligt den rösten svarar får mig liksom att förstå hur det känns att vara liksom, ha vanföreställningar på något sätt.
Ja, vi får se om det psykar dig eller om det kommer kännas naturligt.
Eller om det visar sig att du inte ens är här.
Det här med Peter Lemark har ju alltså att göra med Peter LePod, för så hette podcasten som du och Emil Gustafsson Ryderup heter han, eller hur?
Exakt.
Gjorde för ett par år sedan. Om du bara ska liksom pitcha projektet till en människa som är totalt aningslös, vad brukar du säga då?
Det började med att två killar som inte hade någon egentligen relation till Peter Lemark, förutom att min kompis då var från Trollhättan och jag hade bott där en liten kort tid där Peter Lemark härstammar ifrån, tänkte så här: under pandemin, vad ska vi göra? Ja, men vi gör 12 avsnitt, ett om varje liksom album som Peter Lemark har släppt. Mm. Men när man är liksom lagd som vi är och börjar gräva, så har saker en tendens att växa.
Ja.
Och det växte med att vi började liksom intervjua folk som fanns i liksom omkretsbana kring Peter Lemark.
Just det.
Lasse Ermalm, känt namn för alla liksom,
omslagsdesignern.
Och sen började man prata med liksom musiker, Thomas Andersson, Vi, Plura, Anna-Lotta Larsson. Man började prata med liksom gamla rävar som har liksom jobbat på skivbolag, på bokningsbolag. Och så liksom växer det här projektet. Så det slutade med att vi gjorde 48 avsnitt.
Och när man lyssnar på alla de här 48 avsnitten, förlåt att jag bryter in här, men då träder man in i någonting som jag känner är Peter Lemark Expanded Universe.
Exakt. Det är väl liksom få poddar där liksom namn som David Urwitz och Carl Magnus Boske är liksom household names. Men efter att ha lyssnat på den här podden så vet man liksom hur de hänger ihop allihopa på sätt och vis. Och det här krönte vi ju genom att vi åkte hem till Peter Lemark i 2 dagar och höll intervjuer med honom, vilket slutade i en 4 delar lång intervjuserie. Men jag får nog klappa mig själv på axeln och säga, jag har nog aldrig hört en så pass ingående liksom lång intervjuserie.
Ja.
Och det kan väl vissa tycka är på både gott och på ont. Och det tog ju inte slut här, utan det som liksom på något sätt blev pricken över it var att vi två killar som från början inte hade någonting att göra med Peter Lemark. När vi höll på med de här intervjuerna så lät Peter oss lyssna på några liksom demos som han hade i garaget och som han sen då släppte på Spotify 40 spår. Och min kompis Emil då sa till Peter att det här måste du för fan trycka på vinyl. Gör det själv, sa Peter. Och då gjorde Emil just det i samarbete med honom. Så de gav ju ut den här skivan Hemkört i en limiterad vinylutgåva. Så att vi gick från två killar som inte hade någonting att göra med Peter Lemark till att ge ut en skiva med honom.
Ja, det är fantastiskt.
Det är väl ändå en resa.
Det skulle jag definitivt säga.
tips till er som lyssnar, om ni inte har lyssnat på Petlepod. Det var ändå ganska många som gjorde det. Men om ni inte har gjort det, så gör det. Det är beroendeframkallande. Finns där man hittar poddar, som man säger. Men du, Tony, jag undrar liksom, förutom då det här lemarkeriet, vad finns det mer för musik i ditt liv?
Jag måste väl liksom erkänna, alltså när man lyssnar på DJ 50 Spänn, jag är inte en av de här killarna som är liksom, ja men du vet, prenumererar på fansign som eritreansk dödspunk och du vet,
va?
Gräver de här liksom.
Dörren är där.
Förr eller senare skulle jag liksom bli påkommen. Ja. Eller liksom ha de här cello, gitarr, harpa, tolkar,
ja.
Evert Taube på chilenska. Utan jag är väl lite så här kött och potatis, Bob Dylan kille med förkärlek för liksom blues, rock, jazz liksom. Så att man hittar inte så mycket rariteter i min skivsamling. Men visst, jag älskar Alf Robertson och gråter när jag är full till Kjell Höglund liksom, vad ska jag säga.
Vem gör inte det?
Ja, precis.
Och då är det ju så här också, Tony, att du har fått det sedvanliga uppdraget att fiska upp 5 skivor och det får inte kosta mer än sammanlagt en 50-lapp. Vart gick du någonstans?
Du, jag började gå hemma i Göteborg på mina gamla klassiska ställen kring Kvilletorget där i Göteborg. Men där liksom inflationen har slagit till överallt. Så att det är ju den här liksom 100-procentiga liksom prisökningen. Det har gått från 10 till 20 spänn överallt. Men jag var på jobb uppe i Norrbotten. Och under en bilfärd från Älvsbyn hem till mina föräldrar i Kalix, så stannade jag på, och håll i dig när du hör det här fantastiska namnet, Loppis Kristaller och LP-skivor.
Det här låter som en dröm. Var ligger det?
Kronan i Luleå.
Aha.
Och det är lite sådär, men du vet, man får upp det på GPSen, man ser inte riktigt några öppettider.
Nej.
Men man liksom snirklar sig dit och du vet, går bakom något hus och där finns det en skylt som visar ner en i en källare. Och man kommer in och blir sådär lycklig över att hitta den där sortens butik som man inte trodde fanns längre. Det är en källare och det bråte överallt.
Mm.
Liksom upp till väggarna. Och där liksom, så först du ser är liksom den här 5-kronorsbacken.
Ooh.
Och du får liksom lyfta på något slutsteg liksom som är dammigt och ligger över. Och där bara liksom, du vet, det första du plockar upp är liksom, The Country Show med Alf Robertson och Kiki Danielsson liksom i ospelat skick. Och så liksom så här snirklar man sig in i de här gångarna där man möter den här liksom fantastiska mannen som driver det här stället. Och han vill ju liksom givetvis visa med alla de här kristallerna. Ah.
Som har speciella energier förstås.
Givetvis, och han spår ju och grejer. Och alla de här stenarna har hittat i Norrbotten och slipat. Och det sådär.
Ah, okej. Okay. Så det är liksom han har inte bara importerat.
Nej. Den här killen är the real deal. Och liksom medan tiden jag är där så liksom trillar du in liksom, men du vet, så här landstingskvinnor med hennafärgat hår. Och har liksom långa liksom spirituella diskussioner med honom. Det var liksom en fantastisk miljö att befinna sig i. Och så visar mig in liksom till det här LP-rummet.
Ja.
Och jag hade bara en så här fantastisk stund. Och sen liksom när jag ska betala, ja, men då visar det sig att han tar inte swish, för han har ju bara liksom en gammal knapptelefon, du vet.
Det här är en kontantkille.
Och då liksom så, då prutar han ner liksom den här summan av den här enorma högen som jag fick. Liksom, så att det precis täckte mina pengar. Så att jag lovade honom inte att avslöja liksom vad jag fick ge för de här skivorna.
Nej.
Men det här avsnittet skulle kunna heta sådär DJ 45 spänn.
Underbart. God bless Luleå.
Ja.
Ska vi langa på din första?
Ja, men det tycker jag.
Nostalgiköpet. Oh,
Där stod han prästen med skenhelig min och hiva tre skopor jord i graven. Och sen drack vi ett glas vin. Prällen, han var själfull han. Visst, men han hade nog glömt att han bannlyste morsan när hon hade gjort abort.
Tvärnitade låten Gamarna med Norrbottens järn. Du sa under lyssningen här att boogien aldrig är särskilt långt borta i den här låten.
Boogie-rocken är aldrig liksom långt borta i Norrbotten.
Ja, jag förstår. Man gillar rocken helt enkelt.
Den har liksom aldrig dött. För det här liksom räknas ju som progg.
Jajamän.
Men jag undrar om det är ju liksom bara rock'n'roll fast med en, som du kallar det, alla kan sjunga röst liksom.
Den här låten är lite speciell, den är ju progressiv. Det är ju lite så här, vad ska vi säga, lite Bach, toccata och fuga i D-moll inspirerad. Och sen har du ett parti som faktiskt är lite galoppmetal. Fast i liksom en Luleå-progg-kontext ändå. Det är många delar att montera ihop här, men det funkar.
Jo, men jag kan väl tycka så att det är en låt som så fort man håller på att bli uttråkad av den så hittar den på någonting nytt. För det hade kunnat funka liksom som bara som en rak liksom 2 minuters rocklåt och kanske till och med haft lite hitpotential. Men sen skulle man verkligen stöka till det där.
Och det här är ju din nostalgiskiva. Var och när har den liksom funnits i ditt liv förut?
Det är väl nostalgiskiva på något sätt, att det här är liksom Norrbottens rocken. Det här är liksom den världen jag växte upp i.
Du är från Kalix?
Jag är från Kalix från början. Mm-hmm. Och ja, men du vet, jag är 86, så alltså jag växte upp slutet på 90-talet, början på 00-talet och framåt och så vidare. Så det här var liksom inte min generations musik. Och jag hittar nog inte så mycket begagnade LP-skivor där ute som tillhör min ungdom. Men just dels att det är den här liksom boogie-rocken som spelades i raggabilarna. Norrbotten är ju liksom, det är mycket liksom kommunister som kör amerikanska bilar.
Ja, just
och,
det.
Och gillar rock'n'roll. Mm. Alltså det här är inte långt från Hurricanes, som jag lyssnade mycket på under min uppväxt och fortfarande gör.
Ja, så just det.
Det är samma värld. Och många av de här namnen var ju de som man förr eller senare mötte på under en uppväxt i Norrbotten. Det här är ju den skiva av Norrbottens järn, som är den liksom lite mindre ansedda skivan.
Vilket jag bara tror har att göra med att Ted Ström har hoppat av bandet här.
Han har annat för sig, han skriver väl en vintersaga eller den fantastiska låten Mot Kalix. Ja. Han var väl fullt upptagen med det kanske.
Ja, kanske.
Men det är väl också att den här skivan inte har liksom Du och jag, som är den låten som folk på något sätt kommer ihåg dem för. Men vi har ju de här namnen som Björn Sjö, som är, jag menar, gick man på högstadiet då fick man alltid åka och se liksom någon Norrbottens teateruppsättning där Björn Sjö var med och liksom sådär.
Ah, okay.
Så att det är många av de här namnen som förekommer. Och en man som också jag hårt förknippar med min uppväxt är Kjell Sundvall.
Just det.
Han var ju lite så här mannen bakom kulisserna på dels det här skivbolaget och Manifest.
Yep.
Och Maria Rosén som vi hörde som sjung här. Det var ju tack vare honom som hon hittade in i det här bandet och träffade P.O. Oström och liksom de här grabbarna.
Mm.
Så att det är många namn som gör sig varmt påminda.
Det sägs ju att liksom actionfilmsregissören Kjell Sundvall var den som kläckte gruppnamnet Norrbottens järn till och med. Har jag sett nämnas i någon intervju någon gång?
Okej, det är till och med så.
Ja. Det här var ju långt innan Jägarna och en miljon Beck-filmer.
Ja, men precis.
Så även han har varit proggare en gång i sitt liv.
Jag vet också att han jobbade väl på så här P4 Norr eller någonting. Mm. Deras ungdomsradioavdelning. Och då fick han ju egentligen inte att göra med de här musikgrupperna. Så han fick ju liksom göra det i hemlighet eller under pseudonym. För att det liksom inte blir straffad av public service.
Ja, just
det. Det var ju på den tiden som public service hade liksom den sortens regler, va?
Det finns ju fortfarande. Jag undrar om de inte var slappare med de reglerna då. För att de, samtidigt i Göteborg, då var ju Tommy Rander skivbolagsboss för Naxfing. Ja. Och jobbade på Göteborgs redaktionen på Sveriges Radio, på P3. Så vitt jag har förstått var det ingen som stoppade honom.
Nej, Kjell Sundvall fick i alla fall reprimand och fick betala böter.
Man kanske håller lite mer på reglerna. Att rätt ska vara rätt uppe i Luleå. Göteborg Precis. Är en egen värld. Det vet väl du som bor där.
Ja, men exakt. Sodom och Gomorra.
Den här skivan ser jag ganska ofta i Loppisbacken här i Stockholm. Jag vet inte, hur fanns det fler ex av den uppe i Kristallbutiken där i Luleå? Såg du det?
Nej, det var nog det enda. Och det är lustigt. Det här är liksom inte en skiva som jag har sett. Jag har i regel inte sett Norrbottens järn förutom första skivan som man kan...
Drömmarnas värld
som man kan se för liksom, du vet... 200-350 spänn på liksom, du vet, så här välsorterade skivbutiker. Men just den här har jag inte halkat på, men jag är också, märker jag när jag hänger på de här Facebookgrupperna, jag är inte bevandrad i liksom hur utbudet ser ut här, för det är helt annorlunda.
Ja, jo, men det skiljer sig lite grann, och sen är det väl också att de som är ute och trålar Loppis vinyl väldigt ofta får ju en annan bild av vad man ser ofta än vad den som kanske inte gör det lika ofta får, så att det... Det här billiga skivgrävandet är ju en ganska inrökt och detaljnördig liten subkultur.
Och när man hänger lite i utkanten och tittar in så liksom kan man lätt få vanföreställningar om hur livet egentligen ser ut.
Jag tyckte det var underbart att höra Norrbottens järn. Sjukt nog så kan jag inte minnas att den här skivan har varit med förut. Det borde den ha varit.
Ja.
Men det borde också din nästa vara. Kan du langa fram The White Album?
Här kommer den. Och då tänker jag att vi tar... vågar du på lite midtempo efter,
Absolut.
Efter rocken? Då ska jag ta en låt som beskriver mycket av det vi förälskar oss i det här projektet.
Skivbörsklassiken. Hon var gift, jag var nyskild. Vi sågs i baren på ett konferenshotell. Jag var så ensam som en ensam man kan vara. Hon visade foton av sin man och sina barn. Vi ville bara fylla tomheten ett tag. Ingen vet hur det nu var. Det hela handlar om hur hjärtat jämt gör som det vill. Det hela handlar om jämt gör som det vill. Vi sågs igen hela veckan. Hon viskar, åh, jag måste sluta älska dig. Vi grät som barn, hon sa jag slits snart mitt i tur. Ändå förstod jag att det aldrig fanns något val. Men i hennes ögon fanns ett kom jag stal som mitt. Och till samma stad vi for var för sig. Det hela handlar om hur hjärtat jämt gör som det vill. Det hela handlar om hur hjärtat jämt gör som det vill. Jobb, jag ringde till och med hem. Jag ville höra hennes röst, dra den där kniven ur mitt bröst. Hon svarade, snälla kom inte hit och väl min värld. Jag sa, du kan väl bara se hur jag har det. Bara komma hit och se hur jag har det. Hon kom samma dag, hon stannade kvar. Där var vi i vårt korthus. Och världen runt omkring som blåste upp till storm. Hon grät för barnen, var det detta som hon ser? Vi börjar gräla om varenda tandkrämstub. Känslan var försvunnen, den kom aldrig mer igen. Med näbbar och klor, vi sårar varann. Handlar om hur hjärtat jämt gör som det vill. Det hela handlar om hur hjärtat jämt gör som det vill. Här är jag, sitter ensam med sår som aldrig verkar vilja läka bort. Jag vet hon sitter lika ensam någonstans. Någonstans lever drömmen om en vacker dag. Vi drömmer på och slå på varann. Det hela handlar om hur hjärtat jämt gör som det vill. Det hela handlar om hur hjärtat jämt gör som det vill.
Alltså Tony, jag förstår ju att du plockar en Lemark när du får chansen. Men varför vill du spela just det här spåret?
Jo, men det får man väl ändå säga var lite kanske för att representera det vi gick igång med podden. Det här är kanske inte liksom, det här är ju inte någon av hittarna från albumet. Det är liksom inte genombrottssingen där Håll om mig eller Vänta en mirakel som är lite mer lättköpt. Det här är liksom en mer slow ballad som har liksom några saker jag älskar. Om vi bara pratar om det musikaliska. Nu kommer du få stoppa mig Tommy, om jag blir för långrandig här. För du vet, det här har jag redan pratat om i 48 avsnitt, men jag är, liksom, jag är ready to do it all over again.
Alltså det skulle ju kunna vara så här att du skulle vara så trött på det så att du inte ville yppa ett ord till om Peter Lemar.
Du vet, jag har ännu inte blivit John Fogerty som du vet släpar sig igenom Bad Moon Rising, utan jag tycker fortfarande om att köra hitsen.
Ja, vi ska bara säga innan du kör igång din tirad här att låten, den heter Hur hjärtat gör som det vill.
Hur hjärtat jämt gör som det vill.
Oh, okay.
Vilket han då sjunger x antal gånger i refrängen.
Och det är från albumet Peter Lemark, även känt som den vita skivan, för att det är ett mestadels vitt omslag.
Ja, men exakt.
Genombrottsskivan.
Och jag tänker också att, som sagt, att eftersom Peter är så stort Beatles-fan så gillar han väl också att kalla det för The White Album. Mm. Nej, men det här är väl en låt som musikaliskt sett, när jag hörde den första gången, tänkte jag såhär, fan, är det en försvenskning?
Jag förstår vad det är du undrar över där. Det låter ju som att det är en...
Alltså i en period då svensk pop inte lät så här, så gjorde han, jag vet inte, vi kallar det här pop, men det är ju liksom soul. Ja. Det kunde nästan varit Isaac Hayes eller någonting av Solomon Burke från 80-talet. Mm. Det är liksom soul i min favoritkategori just i det här fallet, otrohetssoul.
Ja, just det.
Alltså det,
cheating songs.
Ja, precis. Mm. Det är en sångare som försöker liksom släta över de här moraliska snedstegen som han och hans liksom den här kvinnan han träffar på ett konferenshotell. Men det är liksom att tagit den amerikanska sångtraditionen och satt i en svensk setting. Mm. Det är liksom, som sagt, det tar inte många sekunder förrän han sjunger konferenshotell. Ja, att det är där det. De möts. Och det hade kunnat också bara varit en sån cheating-sång om deras affär. Sen kommer den här mäktiga bryggan liksom där hon kommer till honom. Hon kom samma dag, hon stannade kvar. Men så ska liksom Peter Lemark gå in och lägga den här liksom socialrealistiska twisten.
Han vill gärna göra det, va?
Han vill ju göra det. Ja. Och det är där han i den här låten etablerar det här uttrycket som vi älskar. Vi börjar bråka om varenda tandkrämstub. Vi brukar prata om tandkrämstubsbråk. Mm. Och det är någonting som är så jävla relaterbart i förhållanden, eller hur? Du vet, man bråkar om de där små sakerna som givetvis är en metafor för liksom större problem. Eller bara att man, du vet, har nött på varandra ett förhållande. Så han tar den här liksom låten från en stor amerikansk setting, sätter det i svensk mylla, svensk verklighet, och tar historien ett varv till, och det funkar så jävla bra, tycker jag. Mm. Jag tycker det blir så jävla...
Men du, jag har ju lyssnat på alla de här avsnitten som ni gjorde i Peter Lepod.
Det är otroligt.
Och ni lyssnar igenom liksom allt. Mm. Vad jag inte riktigt ändå fattar till 100% är vad det var för någonting som verkligen fick er att torska så djupt på Peter Lemark.
Jag tror aldrig det fanns nog aldrig ett ögonblick som att säga vad heter man säger?
Evreka.
Ja, det fanns...
säger det på grekiska. Ja,
det fanns nog aldrig ett sådär evreka moment för oss. Det var aldrig så att vi liksom bara såhär slogs av det. Ja. Utan liksom vi landade efter många långa diskussioner. Men det är liksom någonting med djupdykandet som gör att man liksom dras in till en punkt bortom återvändo. Och jag är ju, till skillnad från dig, vet jag är ju Dylan-man, va?
Ja, just det.
Och det som har fascinerat, som jag tror att, som gör att män, oftast, många kvinnor också, faller in i Dylan-träsket, det är ju det här liksom pusslet. För man har den här gåtan på Dylan. Mm. Och när det kommer till Peter Lemark, det är ett pussel där också. Mm. Och när man väl börjar gräva i de här historierna och sätta sig in i diskografin som en kronologisk tidslinje, så blir det som att bli involverad i en jävligt bra tv-serie. Mm. Vi har jämfört det med Svenska hjärtan eller Hem till byn. Du vet, varje ny skiva blir som en ny säsong av en tv-serie. För även om just den här låten inte är någon mer självbiografiska, den här skivan har ju ändå många självbiografiska spår med Vägen och Håll om mig och i synnerhet då Jag ska gå hel ur det här. Mm. Så är det liksom ett nedslag i Peter Lemarks liv då. Och det finns till och med en sista låten, Början på en lång historia. Vilket bokstavligen blev Början på en lång historia. Varje gång liksom man kommer till en ny skiva med honom, så är det liksom, då får man veta liksom hur gamla barnen är då. Hur det går i relationen just då. Mm. Och liksom när man är framme liksom i slutändan där vid Tunna tråden, som är hans liksom sista fullängdsalbum. Mm. Jag menar, då har han gått från en liksom ung spelevink till att bli liksom en gammal nestor som sjunger om liksom livet som pensionär och de sjukdomarna som finns då. Jag skulle säga att det finns ingen specifik detalj som gör att man liksom fastnar, utan det är det där pusslet, det är den där tv-serien. Mm. Och sen finns det också det som jag tror, när vi verkligen haft som roligt, när vi nörar ner oss, det är åren innan genombrottet. När det liksom var misslyckande på misslyckande på misslyckande, Och ändå så fortsatte han liksom ända till genombrottet.
Ja visst, han hade ju kunnat ge upp vid så många ställen på vägen.
Exakt. Och när man gräver ner i de alla tokiga besluten som togs, då är det bara en djungel. Så ja. När vi liksom intervjuar de här liksom Trend Records-skaparna, två killar som inte har fått göra så många intervjuer i sitt liv, men de råkade ha det lilla skivbolaget som släppte Peter Lemarks tre första skivor. Alltså det är en sån jävla... jag förstår att det inte är sunt. Om du ska klippa ner det här så är det en mening. Jag förstår att det inte är sunt.
Nej,
men det var mitt liv under ett års tid. Mm. Och det har hängt sig kvar.
Men då undrar jag ju en sak. Hur har det format dig då? Att liksom bingea Peter Lemark och sen för evigt ha kvar honom i sig?
Ja, men alltså fyller man sin inre brunn, för att prata Jan Gradvall svenska, med Peter Lemark så intensivt som jag har gjort under ett par års tid nu. Mm. Det är många svenska meningar jag inte kan höra utan att det poppar upp ett liksom Peter Lemark-citat.
Mm-hmm.
Det är självklart att det formar ens världsbild. Jag har ju liksom hoppats och trott att alla de här liksom texterna om relationer har liksom kanske gjort mig till en, du vet, bättre make. Har liksom, du vet, fått mig att reflektera över liksom det hårda relationsarbetet.
Mm.
Min fru är inte lika övertygad om det. Men nej, jag vill ändå tro att den har liksom gjort mig till en mjukare man.
All right.
Ja. Mm.
Knäppt nog har Peter Lemark, vad jag kan se och vad jag kan minnas, aldrig dykt upp i DJ 5 Spänn. Jag har ändå hållit på nu i 10 år. Det är lite märkligt.
Och då får jag ställa min fråga till dig. Tror du att skivbörsgrävarna ser ner på Peter Lemark?
Nej, men de kanske tycker att det är lite för lätt. Eller att de kanske känner att de inte vet vad de tycker om det egentligen. För jag själv har nog varit kluven inför Peter Lemark. Jag har inte riktigt vetat vad jag ska göra av honom. Jag kanske egentligen skulle behöva göra Peter Lemark-resan själv för att förstå.
Men jag skulle vilja säga så här, att vill man ta sig an Peter Lemark som skivbörsnörd, då kanske man ska just se han som en del av det här Expanded Universe. Vi använder ju podden också lite grann som en fallstudie för hur en svensk albumkarriär ser ut.
Ja.
Och därigenom alla de här namnen man möter på vägen.
Jag ser att du har ett fynd också där. För det där måste vara ett fynd.
Jag
vet inte vad det är, om det är en religiös sekt eller om det är ett band eller om det är liksom skogsmullar. I don't know.
Det här börjar som en chansning. För att jag blir glad av att se omslaget.
Ja.
Sen när jag kom hem och kollade Discogs, då var det såhär, okej, den här får man 200 spänn för.
Är det sant?
Ja,
är det här en dyring? Alltså?
Tydligen.
Det är bra, vi har hypat upp den här. Nu kommer folk tro att de ska få höra så här skitskum svensk proggsynt här.
Ja.
Sista tåget väntar där på perrongen. Har biljett men stannar upp mitt i gången. Tvekar ännu, vet det riktigt vad jag vill.
Fyndet.
Om jag åker kan jag ej vänta åter. Om jag stannar kanske jag är förlåten. Mig själv för att jag är tom, min chans och fot.
Visst är du norrifrån, Tony?
Jag är från Kalix.
Mm, okej. Okay. Jag ska inte säga att det är nära Pajala, men det är ändå i samma landsände.
Alltså på samma sätt som Stockholm är nära Malmö.
Exakt.
Skulle vi säga att Pajala ligger nära Kalix. Men ja, absolut, jag kan väl... Möter jag någon från Pajala här nere så blir jag så här, åh vad ja, kul. Mm. Vi är från samma del av ja, vågskålen.
Vi har alltså upplevt Pajala Hasses med låten Tvekan. Och den finns på albumet Längtan finns kvar, som då tydligen ligger på en försäljningsmarkering på 190 spänn på Discogs. Ja. Believe it or not. Alltså det var mysigt det här, tycker jag.
Men visst är det trevligt.
Ja.
Det kan ju vara så att det finns ett ex och någon snubbe har lagt ut den på Discogs och kommer aldrig få den
ja,
sålt.
Ja, visst.
Men ändå hörde det här så tänkte jag så här, det här var fan ett fynd för 10 spänn.
Ja, varför är det ett fynd?
Om vi bara kollar liksom omslag, så här, man blir ju glad. Det är liksom ett klassiskt 70-tals dansbandsomslag.
Ja.
Men det är ändå någonting som så att säga, sticker ut från mallen.
Det här att de står vid en vilt brusande fors, ja, det ser ju inte ut som Skaraslätten. Liksom.
Nej.
Sen är det utgivet också på PHM Records. Har aldrig sett förut. Det måste ju vara Pajala Hasses eget
ja,
skivbolag.
Det är hans egna skivbolag.
Det är hyfsat rare.
Ja, jag tror att det står till och med att de har sitt huvudkontor där i Morgongåva. Just det här står det. Samtliga melodier, copyright POM förlag, Morgongåva 1977. Och det var ju dit han flyttade då sen med sin familj. Mm. För det är ju det som gör det här bandet så... deras USP...
Mm.
Är just att ett familjeband.
Ah, okay.
Och det är ju lite mer vanligt, vad ska säga, den amerikanska svängen. Utan andra jämförelser, The Carter Family liksom. Och här var väl just det som drog liksom, folk till dansbanen var så att, vad säger du? Han har med sig sina 4 barn.
Ja,
och de spelar också dragspel ja, och bas.
Just det, dragspel är. För Pajala Hasse, jag har bara mött på honom som dragspelare förut. Men ja, här verkar det som att de kör kanske lite gammel show, men kör också dansband, slager-ish.
Det är lite så den här skivan är. Jag skulle inte säga att det är en helgjuten skiva. Jag skulle säga att det är en skiva som pendlar just mellan gammeldans, dragspelsmelodier, något försök på tango och sen just de här liksom 70-tals dansbands spåren där det känns som att ja, men de har fattat att här finns det, om vi säljer in oss för den här crowden så kan vi nå ut längre än bara liksom gammeldans crowden.
Jag ser på låtlistan också att de lirar lite samba. Hur funkar det?
Ja, vill du lyssna på den?
Ja, ska vi köra?
Kan du föra Pajala Hasses version på samba?
Ändå lite groovy än så.
Det är ju... Nej, men det är väl på något sätt ett möte mellan norr och syd, det får man väl ändå säga.
Alltså, jag har ju hört sämre tagningar på samba.
Ja.
Tänk att man kunde få så mycket Pajala Hasse i sitt liv här.
Jag säger ju att det här var ett fynd.
Ja, nej, men jag är med i hela vägen på det. Alltså, svensk Tijuana.
Ja. Resan mellan Tornedalen och Mexiko inte behöver vara så lång. De äter tacos där nere och här uppe. Där äter de klodda. Då är det sik mellan tunnbröd.
Tunnbröd är ju en slags norrtortilla, är inte det?
Exakt. Ja, men han levde ett långt och uppenbarligen lyckligt liv, Pajala Hasse. Han gick ju bort, jag tror så sent som 2021, vid 96 års ålder.
Jag läste en fin liten minnesartikel i den fina tidningen Kvällsstunden, där de har skrivit om Pajala Hasse ganska strax efter att han hade gått bort.
Ja.
Så han har hållit på ganska länge och kuskat runt med sitt band och som dragspelare solo också, om jag fattade rätt.
Jag hade väldigt gärna sett Mikael Niemi, en annan profil från Pajala.
Ja.
Satte upp en föreställning på Tornedalsteatern som hette 105 kurvor, byggt på Pajala Hasses liv ute på vägarna.
Är det sant?
Och då hade tydligen Pajala Hasse skrivit ihop någon sorts självbiografi eller gjort några sorts intervjuer med Mikael Niemi som då hade inte blivit en bok då, men istället en teaterföreställning. Jag är så jävla nyfiken på hur den var. Alltså jag kan tänka mig att det var liksom... det är så nära en walk the line vi kommer i det här landet.
Tror du att Niemi har liksom niemifierat den lite också?
Jag säger så här. Precis som det anstår varje tornedalning så får liksom sanningen aldrig komma i vägen för en bra historia.
Men hörru, du har ju beskrivit dig själv som en Dylan-kille och sådär. Vad brukar du chansa på i skivväg?
Ja, men ser man något som ser ut att vara egentillverkat, någon hemmapress, och ja, men givetvis är det kul.
Ja.
Men om man står i en back och man hittar något på finska,
ja,
och det råkar vara en finskifiering av exempelvis en Bob Dylan-låt,
ja,
då finns det ingen väg tillbaka. Jag menar så här, Jussi Leskinen som sjunger Mr. Tambourine Man.
Det kanske till och med blir ännu bättre på finska än på svenska.
Det är väl en grundregel på något sätt. Så här. För svenskningar är all ära, men för finskningar, det är där det händer.
Du nämnde det magiska ordet här, egenpressat, privatpressat. Jag ser här att din chansning, det här ser ju... Ja, vi snackar alltså ett sånt här svartvitt omslag med en liksom blyertsteckning och ganska klantigt utsatt typografi.
Ja. Hur skulle du vilja beskriva papperskvaliteten på det här?
Ja, det är Öststats papperskvalitet skulle jag vilja påstå. Och ett litet stencilerat blad instucket här med ett hålat stencilerat blad. Sen står det Leafone här. Det är ju, jag vet inte hur privatpressat det är då. Men,
Leafone har gjort, jag tror att de har gjort mindre och större upplagor.
Mm.
Mycket Västra Götaland, mycket...
Det kanske, man kanske var starka lokalt där. Men nu ska vi få oss lite Ove Hjärt här.
När jag var en liten biten kille och min mamma lärde mig att trampa den gamla cykeln som stod i morfars bord, blev jag snart en grabb som alltid ville tända fliten sena lampa och ge mig själv till sista droppen blod. För när vinden drar emot den och marken skakar under foten och livets kamp blir bitter verklighet, då måste man kunna lita på sin hjärna, inte tro för mycket på den stjärna som i fjärran lockar med sin glättighet.
Chansningen.
När jag var en polare i gängen och fick hänga med i röjarsvängen för att leva ut och hitta min stil, blev jag snart en liten man i myten om lyftet, sponken, brudan och skryten i stjärnbanerets framgångssäkra bil. För när vinden drar emot den och marken skakar under foten och livets kamp blir bitter verklighet, då måste man kunna lita på sin hjärna, inte tro för mycket på den stjärna som i fjärran lockar med sin glättighet. Som en kis med nummer i kasernen fick jag order om att vakta värn mot en ledefi som ständigt låg på lur. Jag blev snart en mässig maskulinum som i feghet inte backar en tung. Jag ville inte dyrka krigans dunderkur. Jag vill inte bli en knubbig gubbe som liknar mest en mossig stubbe som förlorat stam och kronans friska blad. Jag vill vara en man för alla tider som i insikt säkert framåt skrider och med andra människor höjer värmens grad. För när vinden drar emot den och marken skakar under foten och livets kamp blir bitter verklighet, ja då måste man kunna lita på sin hjärna, inte tro för mycket på den stjärna som i fjärran lockar med sin glättighet.
Ja, har du Tony?
Vad är det?
Ove Hjärt. En liten biten kille, men det är ju inte en svensk originallåt, utan det är ju Cotton Fields.
Cotton Fields. I original av Lead Belly, men kanske mest känd genom Creedence då. Men något säger mig att Ove Hjärt han har lyssnat på mer Lead Belly än vad han har lyssnat på.
Ja, eller en, någon sån här easy listening version. Ja, jag är helt säker på att till exempel så här Shirley Bassey någon gång på någon av sina många loppisplattor sjöng in den också. Och då var den trevlig.
Får jag fråga så här, vad är ditt första intryck av att höra den här nu?
Alltså den var ju... Den är väldigt så här svensk trubadurig.
Mm.
Den satsar på det lätta svänget.
Ja.
Först gillade jag nog inte det, men du vet, framåt slutet på låten så hade jag i alla fall accepterat det.
Jag tror att mitt första intryck av den här låten var precis som ditt. Men jag har lyssnat på den här nonstop nu i tre veckor. Så jag köpte den här. Alltså jag lyssnar på den ständigt och jämt.
Varför har du torskat så hårt för den? Vad är det i den som drar dig?
Ja, men alltså jag är rädd snart att jag startar en podcast där jag går igenom Ove Hjerts två skivor. Du vet, snacka med omslagsdesignen som också råkar vara Ove Hjert.
Ja, han har ju gjort allt på den här skivan.
Han har, så får man verkligen säga. Och han har också skrivit en fantastisk text på baksidan om han beskriver hans pillemariska leende här. Det här är ett sånt citat som han liksom, han vek inte ner med blicken när han skrev de här meningarna. Mina läppars mystiska leende är antingen ett försök att dölja huggtänderna eller att kväva ett gapskratt. För någonstans inom mig sitter en retsam eller kittlande figur som ständigt pockar och manar mig att skriva och sjunga om livets allvar och klacksparkar. Som uttryck för en dunkel och ibland halsbrytande drift att överleva med musiken som blodplasma och kärleken som nödvändigt syre.
Ja.
Det får man ju säga om Ove Hjert att så här, han skäms ju inte för sig. Han tar ju i, va?
Ja, det tycker jag ändå hörs när man lyssnar på att han själv tycker att det här är svinbra.
Ja.
Han är jättenöjd med det här. Nu ser jag ju att den här blyertsteckningen på omslaget, den är signerad. Ove Hjert.
Ja, han har gjort den själv. Så är det ju.
Ja.
När jag hör den här låten, ska jag säga vem mina tankar går till.
Ja, berätta.
En ung Bruce Springsteen.
Hur då?
Ja, men du vet, så här, Bruce Springsteens band och så här, debutskivan, när det var för många konsonanter.
Aha, när han skulle liksom, du menar hur han sjunger där?
Den första skivan i synnerhet, även in på andra skivan, så är det så är det bra, det är svängigt. Men det är också liksom, det är för mycket text.
Ja, de har komprimerat ihop det.
Och han är väldigt liksom nöjd. Så det finns liksom ingen allsångspotential i de här. Och här tror jag att Ove Hjert, som kommer från trubadurhållet, har väl kanske skjutit sig själv i foten när han har slängt in såna otroligt många konsonanter och liksom rader om livets glättighet. Liksom i den här liksom bluesvängen.
Ja, men precis.
Ja. Mm. Så det här är väl liksom ett sådär fall där liksom den traditionen Ove Hjert kommer ifrån hamnar i clash med liksom det här amerikanska originalet. Så att man kan väl säga att Ove Hjert och Peter LeMarc, de var det liksom två olika banor i hur man liksom tar sig an den amerikanska låtskrivartraditionen. Men med det sagt, när man väl lyssnar på de här liksom konsonanterna tillräckligt länge så är det som att de sätter sig under huden. Återigen, jag förstår att det inte är sunt. Men det ger mig något.
Ja, nej, men allting ska inte vara så himla sunt heller. Om man bara skulle lyssna på saker som det var sunt att lyssna på. Det här, vi hade inte suttit här idag. Vi hade tagit livet av oss.
Om min last i livet råkar vara liksom Peter LeMarc och Ove Hjerts inspelning av Cotton Fields. Så du vet, så här, det är bättre än heroin.
Men vet vi någonting alls om Ove Hjert?
Vet väldigt lite faktiskt. Förutom att han... Enligt hans baksidestext här, tydligen var med i Hylands hörna.
Aha, det kanske var det som gjorde att han fick självförtroendet att göra ett par skivor. För det har han gjort.
Och han blev ju ändå utgiven på Liffon här. De har ju ändå gett ut en del andra grejer.
Det är ju en label som jag alltid blir glad av att hitta. Och det är ju för att jag vet hur otroligt spretig utgivning det skivbolaget hade. Det kan vara vad fan som helst.
Det är ett snäpp ovanför hobby liksom.
Ja. Apropå låten Cottonfield, har du någon favoritversion av den? Om man kollar så är det sinnessjukt många som någon gång har sjungit in den. Ja.
Nej, men jag måste väl ändå säga, och det är väl återigen mitt norrbottniska arv. Jag tycker Creedence gör den liksom. Jag älskar Creedence. Jag skäms inte för att säga det.
Nej.
Det är Kalix i mig. Jag älskar rocken och jag hoppas att rocken älskar mig.
Ja, tror jag, men det var nog för att första gången jag någonsin hörde den, då hörde den med Beach Boys. Och då har jag alltid tyckt att den är jävligt fin med Beach Boys.
Ja.
Så Sen kan jag också tipsa om för er som gillar att plåga era öron att country-saxofonisten Ace Cannon har ju såklart också spelat in den. Och den är... Ja. Tänk dig lite att man tar den här låten och drar den lite åt Ben Hill-temat hållet. Då får man...
Hur många versioner finns det av Cotton Fields?
Jag har inte kollat, men det var väldigt många. Ja. Till och med Udo Jürgens har gjort den. Och det finns på finska också av Cumulus.
Ja, ja,
Cumulus kända för höstvisa då.
Ja.
Förresten, nu vänder jag mig till dig som lyssnar. Gillar du vad du hör? Skulle du vilja höra ännu fler DJ 50 spänn? Om det är så kan du vara med och sponsra podden och på det sättet liksom hjälpa till att få den här podden att fortsätta in i oändligheten. Och det gör man enklast genom att gå in på patreon.com, sök efter DJ 50 spänn och så väljer du en liten summa per månad som du liksom ger i månadspeng till DJ 50 spänn. De här pengarna behövs till musiklicenser och lokalhyra och andra saker som är trista och kostar men som är nödvändiga. Gör gärna det om du gillar vad du hör. Nu fortsätter vi. Tony, nu är det så här att vi har bara en skiva kvar i din hög här.
Ja.
Det är en sån här som du har tagit i blindo.
Ja.
Och då fick du den här. She never sees it coming, she never sees it going. She lacks a certain point of view, but something always pulls her through what she tries. It's a weapon deep inside, no mortal could have contrived. Susie found a weapon and I don't even think she tried. Dress her up with passion, she wears you like a fashion that changes with the style of clothes. But passion sticks inside your throat like a knife. You thought you found the perfect rose, you cut the stem but it still grows. Susie found a weapon that I don't even think she knows. God help you, you like to run and die, not to love her. Susie found a weapon that I don't even think she knows. Randy One Warmer med Susie Found a Weapon. Läbbig låttitel där. Och det här är från albumet Beat of Love som jag tror är hans kanske tredje platta.
Ja.
Hur kändes det att få upp den här?
Jo, men trevligt. Ja. För jag tyckte faktiskt det här var riktigt jävla bra.
Både du och jag har lyssnat igenom den här skivan innan vi ses och bägge hade kommit fram till att det här är låten.
Det här är den. Ja. Det här är den som får det liksom.
Ja, men jag gillade den. Den har någon lite så här new wave-ig, lite lätt taggig men ändå lätt lyssnad kvalitet. Och sen gillar man ju så här låtar som handlar så här tjejnamn. Vapen, det finns en laddning där direkt.
Det blir rock'n'roll. Och jag gillar det här. så här, taniga killar som gör musklig rock'n'roll.
Ja, jag fattar vad du menar. Det känns som att den här tiden, precis i 80-talets gryning, var en bra tid för dem också.
Ja, men verkligen. Alltså jag menar, Randy One Warmer, ja, eller man uttalar hans efternamn. Jag trodde först att det var så här, uppvärmare av skåpbil.
Aha, okay.
Vad skulle jag komma till?
Nej, jag vet inte, men det är roligt. Han har hört sig en gång för länge sedan i DJ 55.
10 år sedan.
Ja, i det andra avsnittet. Då dök han upp där med sitt första album som var en jättesuccé på grund av att det fanns en sån här ballad som var enorm 1979, eller vad det var. When I Needed You Most. Mm.
Det här är en kille som har skrivit fler ballader än han gjort armhävningar.
Jag tror dig.
Och det roliga var att jag gick tillbaka. Och, för det man, liksom, man går in på hans Wikipedia-sida så är det ju en sak som står ut liksom, direkt.
Ja.
Då gick jag tillbaka och lyssnade på det 10 år gamla avsnittet då han var med förra gången.
Ja.
Och kände att preskriptionstiden kanske var, liksom, var passerad för att han skulle få vara med igen. Men det hade ni pratat givetvis om då.
Ja, alltså han dog ju i leukemi när han var kanske 48 någonting. Och han har varit en rymdnörd så att hans aska sköts ut i rymden.
Ja.
Det är ju fortfarande faktiskt objektivt sett så att det är lite coolare och lite mer värt att prata om än att man har blivit strödd över en minneslund eller en havsvik. Så att det kan man nämna ändå. Mm.
Det är liksom det, är nästan det bästa med den här låten. Så här. Var finns han nu? Han finns i rymden.
Ja.
Ja.
Nej, men jag måste ändå säga att nu fastnade vi för den här låten.
Mm.
Resten av skivan är rätt bra sån här 1981 poprock.
Absolut.
Det är 10... eller 5 väl spenderade kronor om man vill ha, om man gillar det här, de smala slipsarnas tid, eller ska kalla det i poprock-svängen.
Ja, men verkligen, och när jag liksom, nu, den här skivan fick mig att liksom kolla upp hans övriga diskografi, och det här verkar ju vara liksom kronan på verket, tycker jag, i hans diskografi.
Ja, men det skulle man nog kunna säga.
Jag tycker det här är en jättefin rockskiva.
Efter det här så blir han mer och mer låtskrivare för andra.
Ja.
Och jag vet att han har gjort låtar för så här mycket countryartister. Alabama, Charlie Pride, Dolly Parton, många fler. Men jag känner inte igen en enda låttitel. Men det beror nog förmodligen på att jag inte sitter med örat mot amerikansk country radio varje dag. Då hade jag kanske kunnat veta vad det var för låtar.
Det roliga med den här låten är att han skrev den till en kvinna på skivbolaget Beatsville då, där han låg.
Bearsville heter det.
Bearsville heter det. Han skrev den här låten alltså för en kvinna på det skivbolaget, så jag tror hon jobbar med PR, som han var lite förtjust i, som han sedermera gifte sig med.
Ja.
Och sen levde med ihop med ända till sin död. Så det är ju fint att det gamla tricket funkar.
Just att du fick upp den här som ditt slumpfynd kan du vara glad över. Det är ganska många som kommer hit och som får upp någonting fullkomligt omöjligt. Jag säger inte att du ska gå ut och köpa en trisslåt, men du har ju ändå lite tur med dig.
Det får man säga. Men jag säger att det har väl också att göra med kvaliteten på loppiskristaller och LP-skivor. Och det var inte den enda skivan jag drog upp på chans, eftersom jag som sagt fick ett bra pris där. Men liksom allt det andra som jag fick upp, det var inte liksom kattpiss heller. Liksom så här.
Alltså du har ju lite backup med det här. Så den där tycker jag är lite rolig. En så här underradan proggplatta. Var det från samma ställe?
Ja, det är också därifrån. Och det här är ju, när vi har pratat Norrbottens järn, det här är ju samma gäng. Liksom. Det här är Anton Svedbergs svänggäng, vilket var liksom ett löst begrepp för liksom ett 50-tal Luleå-musiker. Och den är ju inte så bra, den här skivan. Det är verkligen blandad giv.
Visst är den ganska spretig?
Den är väldigt spretig. Det finns liksom 2-3 spår där som är svinbra.
Ja.
Bland annat av P.O. Åström då, som var med i Norrbottens järn. Som för övrigt Anders Burman, du vet, demonproducenten som gjorde Cornelis bästa grejer och sådär, kallade P.O. Åström för Sveriges Neil Young.
Det är ganska tung mantel att få hängd över sig, känner jag.
Men det finns ju en liten folkdanslåt där som jag tror Marcus Price hade uppskattat.
Ja.
Som är från mina, inte hemtrakter, men från Norrbotten i alla fall.
Ska vi köra den?
Ja,
vi kan nästan runda av med den kanske.
Jag tror att det är en perfekt avslutning.
Alltså, krämmer man på lite nu, tips här, ni som lyssnar, maxvolym, så är den rivig.
Jag skulle säga så här, har man inte 10 minuter sen av att lyssna på för hög musik, så är det dags nu.
Ja, jag brukar ju avsluta med James Last, men jag menar Anton Svedbergs svänggäng är väl en bra grej att runda ritualerna med, så att säga.
För övrigt finns det ingen i bandet som heter Anders Svedberg.
Nej, men det här är någon Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band-aktig grej, va?
Och just den finns översatt till, heter just Anton Svedbergs Svänggäng.
Tony, det här var en resa.
Det var ett nöje.
Tack för att du var med.
Stort tack att jag fick vara med. Och stort tack för en fantastisk podcast.
Men detsamma. Nu ska vi inte sitta här och ljuga varandra.
Nej.
På andra sidan, och du har tagit igenom ännu ett avsnitt av DJ 50 Spänn, en evighetslång podd som drivs av Loppis Vinyl, sån här 10 kronors plattor. Jag som fixar och trixar och pratar och mixar och producerar och allt vad man nu gör när man gör en podd, jag heter Tommy Jönsson. Om du gillar vad du hör här så får du jättegärna vara med och sponsra podden. Det gör det lättast genom att gå in på patreon.com, leta upp DJ 50 Spänns sida och så väljer du ett litet belopp som du donerar per månad. Man kan säga att du ger en slags månadspeng. Gör gärna det om du gillar vad du hör. Och det var allt för idag. Vi hörs snart igen.